Halleluja!
Lite sömnig intro på dagen där.
Men glad midsommar på er.
Ja, glad midsommar.
Glad midsommar.
Vi har aldrig tidigare dratt igång en poddinspelning en minut över åtta på morgonen.
Nej.
Men så vill vi också carpe diem.
Karpa skiten i den här diemen ska vi göra.
Verkligen.
Det är alltså dag två av Homebrewcon.
Det är det.
Skulle väl varit dag ett.
Igår var det dag ett.
Ja.
Mm. Vi hade en plan att vi skulle på kvällen spela in en sammanfattning. Mm. Men så kom Russian River och hade gratis plining.
Ungefär så var det faktiskt. Så ja, vi sköt på detta.
Ja, precis.
Mm. Ja. Det var lika bra.
Det var, så. Det var nästan som vi spelade in fast vi glömde att trycka på record.
Ja, vi kan säga att det var så. Det var något fel. Ljudteknikens fel.
Ljudteknikens fel. Ja. Ja.
Men vad tyckte ni om gårdagen då?
Jag tyckte det var grymt.
Ja, det är ju fantastiskt att få vara här tycker jag. Alltså stämningen, alla amerikanska bryggare som gässar runt och... Alla är välordnat.
Och alla amerikaner verkligen. Som är så fruktansvärt sociala.
Ja, nej, verkligen.
Det är otroligt verkligen. Alltså.
Vi har fått två nya vänner för livet, va? Minst.
Ja. Bob från södra Chicago.
Ja.
Och Peter från
New York.
Long Island.
Long Island, New York. Mm. Som jobbade, han jobbade med att reparera skolbussar. Fast han var panschis nu.
Ja.
Självklart republikan.
Amen. Men, helt övertygad om att Joe Biden har grav demens.
Men också så jävla 100% New York på något sätt.
Ja. Ja. Han var ju trevlig som han var. Trevlig.
Ja, det var han verkligen. Ja. Ja. Och väldigt intresserad, eller jag vet inte om de är intresserade på riktigt, men de verkar väldigt intresserade av svensk hembryggning och liksom... Ja. De antar ju att vi bara brygger med granskott och enbär och
sill.
Sill och sånt, ja. Ja, nej, men det är sjukt kul. Vi har ju inte med oss jättemycket hembryggd öl hit. Vi fick ju rationalisera lite.
Vi hade bara två incheckade väskor på fyra personer. Så vi har inte haft med så mycket. Och ni fattar, ljudutrustning väger en del och sådär. Så vi har inte jättemycket öl med oss hit. Vilket på ett sätt är lite synd nu.
Ja, man hade faktiskt velat ha lite mer.
Men vi har ju dagen började så att vi egentligen hämtade ut, vi har då förflyttat oss från ett sunkigt hostel, lite till
jag skulle ett, säga att det var ett
standardhostel till då en sån här resort eller conference center. Där vi bor i en liten bungalow med egen med pool och vattenrutschkana, beachvolleyplan, gym och grejer liksom.
En typisk sån anläggning som man... tanken är väl att man ska inte gå ut ifrån den? Liksom.
Nej, lite så.
Ja, det finns ju, om man går några hundra meter så finns det ju en mål.
Men här börjar vi dagen med att komma hit och checka det in då. Och hämtade ut våra credentials, alltså våra såna här
brickor
med band och glas och allt sånt. Och sen började dagen med en föreläsning klockan 10.00 som vi valde att gå på då. Det är ju föreläsningar, egentligen är det väl 3-4 föreläsningar
parallellt,
varje timme nästan om olika ämnen, och vi valde att gå på Mastering the Mash.
Precis, ja.
Mycket för att personen där som vi som håller den föreläsningen har vi haft kontakt med innan.
Ja, precis. Ja,
vi skulle intervjua honom senare ju.
Ja, precis, ja.
Men det var ju en väldigt bra föreläsning.
Det var en väldigt bra föreläsning.
Den var otrolig.
Han var väldigt bra.
Han var jättebra, och hon som var någon slags moderator eller som presentera honom sa ju efteråt att det här kan varit en av de bästa föreläsningarna jag någonsin sett.
Under mina typ 15 år.
Ja, så det var otroligt bra. Och det var ju rätt mycket, jag vet inte om det var så himla mycket nytt vi lärde oss, men han hade gjort väldigt intressant. Vi kommer nog prata mer om detta med honom. Vi ska sätta oss ner och snacka med honom. Så vi
men man kan säga att vi hade rätt.
Ja, men lite så ja. Vi fick ju liksom
vatten på
bevis. Ja,
Eller vi, Magnus, är ju egentligen du som har predikat vissa grejer om pH
lite högre pH
i mäsken och sådär.
Mäsktider och sådana här grejer som
Nej, men det var gärna, och det var knökat med bryggare. Män.
Män.
Mest ganska stora män.
Ja.
Många stora män.
Lite äldre än oss till och med.
Ja, precis. Ja. Ganska
man kände sig nästan lite som en ung spoling. Sådär.
Ja, lite så, ja.
Ja, men de var väl en...
Sebastian är ju antagligen smalast på konventet.
Ja, men det är genom årtid.
Ja, precis, antagligen. Ja. Men det är mycket äldre. Det är också mycket äldre liksom, tanter och sånt där. Liksom,
ja, visst.
Är det. Men det är ju fortfarande stor övervikt av män.
Mm. Övervikt, ja.
Övervikt.
Dubbel bemärkelse.
Ja. Men så det är väl ungefär samma som i hembryggning i Sverige, att det är fortfarande ganska mansdominerat.
Absolut, ja. Men sen på kvällen, ja, nu går vi i händelserna i förväg lite. Men,
men väsentligt, jag tänkte på det här var ju framförallt att det var väsentligt äldre deltagare här.
Väsentligt äldre,
absolut. Ja. Men senare på kvällen när det var en kick-off
när det var mer lika öl.
Då var det lite yngre.
Ja, det var det.
Men crowd, så.
Ja, då hade de gått och lagt sig.
Ja.
Och skulle ta medicin och dialys och sånt.
Ja. Och det är ju liksom, det är ju inte då det är ju inte som det är på SM eller så, att man dricker öl hela tiden, eller dricker hembryggd öl, utan det är ju väldigt mycket fokus på att lära sig.
Mm.
Så att,
det var ju fler föreläsningar vi gick på igår.
Absolut, vi gick ju på nästa föreläsning efter den här Mastering the Mash-föreläsningen.
Ja, vi delar upp oss lite.
Just det.
Ni gick på...
New Techniques.
Nej.
Nej, varför inte en emellan?
Vi gick ju på den här Left Hand...
Just det gjorde vi, ja.
Huvudbryggaren på Left Hand Brewing.
Gary Glass, ja. Gammal legendarisk hembryggare också.
Han hade ju 20 plus år som BJCP-domare och innan det liksom 10 år som hembryggare och har ganska nyligen börjat som professionell bryggare. Och han pratade lite om vilka, alltså fokuset var väl egentligen vilka tekniker kan han, som han har lärt sig som professionell bryggare, applicera på hembryggning.
Mm. Och tvärtom.
Och tvärtom lite grann, ja. Ja, precis.
Ja, det var ju jävligt bra föreläsning också. Det var ändå vissa sådana där tips och tricks med rengöring och vissa grejer som jag har tänkt. Alltså till exempel, jag har ju skaffat en sån här bucket blaster och ett SIP-system och såna grejer har jag ju liksom efterfrågat i hembrygga sammanhang en del, för att du tycker det är så tråkigt att städa. Men han säger att nej, fan, fuck that.
Öppna locket och skriva.
Ja, precis. Det tar längre tid för mig att sätta upp mina såna SIP-system hemma än vad det tar att skruva av locket och skrubba själv. Liksom.
Ja. Ja, nej, han var väldigt mycket sån när det gällde liksom bryggutrustning och sina koniska
jäskäll.
Jag är fortfarande övertygad om att en sån bucket blaster för Cornelius fat är ganska smidigt, alltså.
Det tycker jag också. Men det är framförallt också för ledningarna liksom.
Ja.
Att det är gött.
Jag fyller ju hela mitt fat, men jag har svårt att se hur det skulle kunna bli smidigare.
Nej, det är ju du har ju, får ju ingen mekanisk verkan då när du rengör liksom. Nej. Och rengöring handlar ju om mekanisk verkan, inte om stillestånd. Det är ju skillnaden på rengöring och desinficering.
Okay.
Framförallt nu serverar du ju. Det är jobbigare för mig som jäser i fatet.
Precis.
Att då måste jag ha mer mekanisk verkan. Jag hade inte klarat det med att bara låta stå. Det skulle vara om jag hade något jävligt frätande i så fall kanske. Stå länge.
De gångerna jag har torrhumlat i fat, alltså jäst och torrhumlat i fat, då brukar det inte räcka med att bara köra bucket blaster. Då måste jag gå på med diskborste, åtminstone liksom uppe på kröjskanten där.
Yep.
Nej, men han sa ju det liksom, och att det är ganska, man har ju en del fördelar som hembryggare, att man faktiskt kan gå in med handen i sina kärl. Alltså du kan inte komma in i ett bryggverk eller i ett jäskärl som är liksom 2-3 tusen liter stora.
Nej, och ännu större.
Ja, han är ju sådana gigantiska som står utomhus.
Som inte ens gick och torrhumla liksom.
60 tusen liter.
Ja,
typ.
Ja.
Ja. Ja, men och vissa grejer är vi hembryggare bortskämda med. Som torrhumlen till exempel. Ja. Öppna, släng i. Inte behöva klättra upp 20 meter upp i luften med någon jävla skylift och stå och böka med säckar med humle. Liksom.
Eller behöva använda en sån här humlekanon som verkar otroligt jobbigt att och göra rent.
Och... göra rent och hålla syre fri och allt sånt. Liksom, är ju, det är en större risk liksom, mycket med stora bryggerier känns som.
Och det var, nej men det var ju sjukt bra. Vi fick ju dricka Nitro Milk Stout hela tiden under föreläsningen. Och sen så gick han ju igenom det receptet. Och det, han var ju väldigt öppen med alla recept och sådär. Så att om någon är intresserad så kan vi ju fixa det, tror jag.
Han vill upp den som händelse, men det kommer gå att fixa. Ja. Och sen outade han ju också att de kommer släppa en vitt bir på Nitro.
Det verkar så jävla konstigt alltså.
Ja, verkligen.
Men, det som man vill testa egentligen. Ja. Kan du ändå tänka mig att det skulle kunna funka?
Ja, fan alltså. Varför inte? Men det blev jag lite jävligt sugen på att testa.
Ja,
det var det va? Och sen,
sen delade vi upp oss.
Så var det. Ja, ni gick på...
innan det så gick vi på utställningen.
Ja, just det. Liten exhibition här. Ja.
De har ju massa typ... typ Grainfather är där och Brewtools och alla...
En mässa liksom där de visar upp olika grejer.
Väldigt, väldigt många människor.
Väldigt många människor.
Väldigt många utställare.
Och sen så bjuder de på bash och... Sånt,
liksom. Det bjuds ju på mycket kommersiell. Alltså jag drack ju inte mycket hembryggd öl igår. De hade några där på mässan. Ja, det var två klubbar som stod och bjöd.
Med 10 öl kanske. 5 öl var det.
Men jag drack ju mycket mer kommersiell öl igår.
Ja, och det var inte så jävla bra kvalitet på den hembryggd ölen. Alltså.
Den vi fick smaka där var ju nej. Dåligt till okej faktiskt.
Ja, det var ju... Ja, det precis stod två klubbar. Den här Milwaukee-klubben tror jag det var. Som inte... Nej, det var riktigt, riktigt dåligt var det. Men sen bredvid så stod Quaff,
ja, där
som
var
är
det
USAs största hembryggarklubb som ligger här i San Diego.
Mm.
Som för övrigt han Doug då, som hade det första seminariet, var den föregående presidenten
precis,
för Quaff.
Ja. Men vi kommer prata mer om Quaff med honom.
Mm. Yes.
Kommer göra. Men det var...
Deras öl var det ju... De var ju fläckfria liksom.
Ja, det var det.
Så det kommer nog vara rätt mycket kö till Quaff-baren ikväll antagligen. När det är Club Night.
Idag är det kväll eller Club Night, ja. Nej, men... och sen så delade vi upp oss då. Och då fick ni lyssna på två stycken legendariska amerikanska hembryggare.
Drew Beacom och Denny Kuhn.
Ja. Denny Kuhn va? Eller?
Kuhn, ja.
Just det, Kong-ölen som han hade gjort.
Denny Kuhn.
Ja. Ja. De som inte vet vilka de är, de har en podd som heter Experimental Brewing.
Ja, precis.
Och de skriver i Brew Your Own, tror jag det.
Ja, lite överallt va?
Ja, de har någon sån stående...
De hade ju, det var ganska uppenbart att de hade ju gjort det här förr, om man säger så.
Ja,
alltså,
ja.
De kunde ju prata och de hade saker att prata om också.
Tyvärr hade de ju gjort ett seminarium som de hade behövt 1,5 timme.
Mm.
De hade...
Ja, det var lite för mycket intro där innan de hann, så vi bara svepa igenom det som det faktiskt skulle handla om.
Ja. Men temat där var ju Modern Hopping Techniques for West Coast IPAs.
Mm.
Mm. Som var ganska lockande att gå på. Och Magnus gick på
Advanced Mashing.
Just det.
Gick jag på. Jag tycker det är mer spännande med mäskan. Nej, men jag kände att det var kanske bra att vi delar upp oss så vi inte går och så vi inte lär oss samma saker, utan vi kan ta del utav den här stora kunskapsbasen vi lägger på oss nu.
Mm. Ja, men det är varandra. Absolut.
Mm.
Nej, men det gick jag på. Min var färdig lite tidigare nedan, så jag gick in ändå. För att de pratade lite om, för Denny Kuhn hade ett samarbetsöl med North Park Brewing här i San Diego. De hade en release i förrgår på den ölen, en double dry hopped West Coast IPA. En dubbel West Coast IPA i alla fall, som vi var och drack då. Det var den han pratade om, eller?
Ja, precis. Det var ju egentligen den skulle ju på något vis showcasea allt de pratade om i den här presentationen.
Ja.
Men det var rätt så svårt att förstå vad de menade som var modern.
Nej, det var väl inga... Teknikerna var väl inte sådär otroligt speciella. Men det var väl lite tankesätt. I så fall, jag gillar ju det här de snackar om de olika oljorna i humlen. Liksom, hur de försvinner. När de försvinner liksom ifrån olika humlesorter som blir av med sina oljor på olika tidpunkter under bryggningen.
Mm.
Och så hade de någon lista där som jag skulle vilja kolla lite mer på.
Temperaturstyrt eller tid?
Ja, de visade bara den här listan ganska snabbt, men jag skulle vilja kolla på den lite mer.
Okay.
Just för att vissa, men tid kanske mest, för det handlar väl mest om koket, va? Eller det kan nog ha varit. Var det torrhumling och sånt på den biten med? Men annars var det ju liksom att vissa humlesorter blir av med sina oljor kanske snabbt. Och därför så ska man inte koka dem länge.
Okay.
Andra kunde hålla sina oljor längre och därför så passar de bättre att koka längre. Liksom. Och
Okay. Dessa
blir av med... Alltså de har ju olika oljeinnehåll liksom, i olika humlesorter. Liksom.
Mm. Och torrhumlingstid pratar de också om, eller?
Ja, det tycker jag var jäkligt intressant.
Ja.
Nu, det var lite de? Svårt. Jo, de förespråkar i princip en kall torrhumling väldigt kort.
Ja, och vad fan är kallt då?
Alltså 3-4 Celsius.
Det var fler. Var det inte någon mer vi har snackat med som...
Ja, jag har ju varit i Tyskland och brukt. Där gör de det, men då gör de det under lång tid. Liksom.
Ja, nej, utan de menar att de tycker att de får ut det de helst vill ha.
Okej. Okay.
När de torrhumlar kallt och under kort tid. Och kort tid är 48 timmar. Och de menar att torrhumlar du mer än 48 timmar då kommer du få ut mindre humlesmak.
Okay.
För att då börjar liksom humlematerian absorbera oljor och sånt igen. Så att det är liksom sweet spot.
Ja. 48 timmar.
Så de, mindre, de tog många fördelar. De mindre gräsighet, mindre... hop creep.
Ja, inget hop creep alls. Nej, det kan jag tänka mig.
Vilket de i och för sig sa att hembryggare har inga problem med hop creep. Var de ganska övertygade om.
Ja.
Inte riktigt vad de baserade det på, men jag har ju aldrig märkt att jag har haft det i och för sig.
Nej, det är väl ett större problem för... Jag menar, jag tror att vi hembryggare nog ofta kanske hinner dricka upp vårat öl innan vi märker av hop creep.
Ja, ofta har vi det på Corneliusfat också som har en övertrycksventil.
Liksom. Liksom. Ja, ja. Och som står kallt så att de inte hinner... alltså gästen hinner inte producera diacetyl helt enkelt. Liksom. Men, det var ju spännande.
Sen då på efter detta så kom ju...
Vill inte höra om min
föreläsning? Jo, du kan du få göra.
Jag vill bara säga, de pratade ju om det här som de kallar dip hopping också.
Ja.
Som vi har inte riktigt förstått syftet med det tror jag. Mm. Alltså, vi pratade lite om det. Jag är lite sugen på att testa det bara för att.
Men, ja, jag med.
Och de hade gjort det i det här ölet också. Då tog de ut 5% av vörten under tiden de kylde den.
Ja.
När den var... jag vet inte riktigt vilken temperatur, men typ det man brukar ha hopstand temperatur tror jag.
Ja.
Men hur fick de det till den temperaturen då?
Ja, de börjar ju kyla, för de kör ju ändå, de kör en whirlpool också.
Ja, men kyler de genom en plattvärmeväxlare och skickar tillbaka ölet igen då? Det är lite krabbigt att få ner den till en lite sådär halvvarm temperatur, tänker jag, på ett kommersiellt bryggverk.
Ja, men det går väl, om du skjuter över den till ett nytt kärl, ja. Då kyls den ju av.
Ja, men bara...
Då kyls den ju av. Då liksom, och det är ju ganska lite eller mindre volym, va? Så det borde väl ändå gå ganska fort att kyla bara som det är.
Och sen så la de ju i humlen med detta då.
Ja, precis, ja. Och sen när de har kylt vörten så häller de resten av vörten bara på detta. Och så okay. Får det vara med under aktiv jäsning.
Mm-hmm.
Och,
men tar de inte bort humlematerien på något sätt?
Nej.
Den är med under...
Ja, hela jäsningen också.
Ja.
Okej. Okay.
Om jag förstod det rätt. Ja.
Ja. Ja, det har jag inte. Jag fattar som att det här är liksom någon japansk poet från början. Att de gör så. Men då tror jag att de trodde jag ändå att de separerade humlematerien på något sätt från början.
Jag tror att vi får fördjupa oss i
det. Ja, det är därför jag kan inte själv.
To be continued.
Fördelarna, men...
Dip hop avsnittet. Mm.
Men vad sa du om din mäskning då? Din avancerade mäskning?
Dip hop. Nej, det var alltså det var ju ganska mycket enzymprat liksom. De ville prata om hur vi kan skynda på bryggprocessen och även använda oss utav nya alltså sädeslag och extraktgivare utan att förlänga bryggdagen. Så de hade då bryggt öl med typ 20% pilsnermalt och sen resten omältade saker. Alltså ris, majs, omältat råg, omältat havre helt enkelt. Och sen med enzymer ändå fått kunna brygga vanlig öl med det helt enkelt. Alltså, som smakar öl, pilsner hade de med. Så det var ganska liksom, jag har faktiskt varit ganska sugen på det här själv i och med att jag använder en del enzymer och läst på en del av enzymer innan. Jag tycker att det är ganska spännande, till exempel att man kan på så sätt med hjälp av enzymer kan man ju brygga glutenfri öl till exempel utan att med egna sädesslag. Alltså du kan ju göra en utan att behöva använda sig av konstiga grejer helt enkelt. Eller sådana här sorgumsirap eller det som finns. Men med hjälp av enzymer så skulle vi kunna brygga ganska god och experimentera med helt nya ölstilar. Alltså så göra en majs-IPA eller 100% majspilsner till exempel och sånt skulle man kunna göra. Så det är jag lite sugen också på att testa mer hemma, ska jag nog göra. Och
är det enzymer som är tillgängliga för?
I USA är den väl det. Liksom jag, har ju, jag har ju försökt och jag har ju tillgång till enzymer. Men det är ju, egentligen är det ju för proffsmarknaden. Är det ju. Men jag skulle väldigt gärna vilja att, för jag tror att många bryggare skulle brygga bättre öl med enzymer och vi skulle få bättre enklare bryggdagar och bättre repeatability på saker och ting och framförallt när det kommer till malt då. För malt skiljer ju som vi alla vet ganska mycket mellan skördetid och årgångar och sådär. När det kommer till proteinhalt och såna här glukagener och allt sånt där. Och det är inte, jag läser ju aldrig de här maltspesarna från lotnumren på malten.
Va?
Nej, precis. Och då kan man egentligen inte heller klaga på att man får kanske dåligt utbyte om man inte gör det. För att egentligen så ska man ju justera sin mäsktid och sånt beroende på det. Men med hjälp av enzymer så skulle man komma undan en del sånt. Alltså få bättre resultat varje gång man brygger. Och det är ju en naturlig enzym. Det är ju inget kem utan det är ju en naturlig produkt. Enzymerna som finns att köpa. Så det skulle jag vilja. Jag har en sån plan att jag någon gång ska spela in en sån poddavsnitt med där jag brygger öl med utan malt, utan helt enkelt. Om det då är öl, det vet jag inte.
Ja, om det är sädes, någon form av sädeslag måste det
vara. Men måste det vara mältat eller kan man?
Nej,
jag tror inte det, va?
Det måste det väl inte vara. Alltså, man brukar ju säga att det ska vara 50% ska komma från. Vad är det man brukar säga?
Det är tyskarna.
Men i Sverige har vi också hört någon sån definition att 50% av det förjäsbara extraktet ska komma från spannmål.
Okay. Från spannmål bara. Då är man ju spannmål. Safe. Liksom.
Mm. Ja, vi får väl se hur det blir med det då. Men sen tycker jag väl att vi kom till det som jag vet inte om det var trevligast, men det var lättsammast i alla fall.
Mm.
På eftermiddagen där sen när vi när det stod på innergården här.
Seminarierna var slut, ja.
Vad sa du?
Seminarierna
var
slut.
Och vi hade haft lite, spelat in lite intervjuer och sådär. Ja, och
precis,
då kom
missade,
man ut i solen.
Vi missade den här just det, precis. Keynote.
Men, och då stod det ju då, var det 20 bryggerier kanske? 20 kommersiella bryggerier som stod här på innergården och bjöd bort sin öl. Och fanns även lite mat och det bjöds på och sådär.
Det var riktigt bra öl.
Ja, det var ju fantastiskt.
Det var otroligt bra öl.
Mest Min spaning var ju att alla de här tälten, nu är vi i San Diego, de är mycket San Diego-bryggerier. Men spaningen är ju, alla hade ju West Coast IPA nästan i någon form. Men alla hade ju fan en pilsner. Ja. Varenda jävla bryggeri hade ju en pilsner. Det var ju liksom roligt att se. Men att många, och jag pratade med en med, om varför liksom att det är mycket pilsner där, och hur kommer det sig? Är det bara för att bryggarna ska ha någonting att dricka efter arbetsdagen? Och han sa väl, men det är lite det, och också att de att det nog är ganska styrt ifrån bryggarna. De tycker det är roligt att brygga, och att intresset bland konsumenterna för pilsner börjar öka också i bland liksom hantverksbryggerier helt enkelt.
Den öltypen som jag tycker stack ut mest jämfört med hemma, för även hemma har vi ju mycket, det är mycket IPA, pilsner, där med ju. Men det var ju mexikansk lager. Det var ju många som
det
hade.
Det var många som hade mexikansk
lager. Både ljus och mörk mexikansk lager.
Ja, det var jävligt bra. Och det är nästan bästa, sista ölen, där alltså, Russian River var ju där med sin pilsner och Pliny och en säsong som var helt makalös bra tycker jag. Och sen så var det ett bryggeri som jag aldrig hört talas om förut som heter Fraction som var bästa West Coast IPA:n igår.
Ja, den var extremt.
Och deras pilsner var också
alla, alltså saker, ja, alla West Coast IPA som fanns var ju bra. Och de är inte så att de skiljer ju inte sig jättemycket från varandra. Men den från Fraction där var ju, ska vi rösta på en så är det nog den som var bäst. Ja.
Och alla West Coast IPA ser ut här i, för det har vi också lärt oss att det finns West Coast IPA, men att många San Diego folk pratar ju om San Diego style West Coast IPA, det vill säga 100% pilsnermalt i princip. Alltså ljus, eller two-roser som man använder. Och sen så är de ju blanka. Så att West Coast IPA:na här ser ju ut som en pilsner. Nästan. Alltså de är så jävla blanka. Eller klara. Och snygga. Liksom. Det är... det märks att bryggarna jobbar mycket med process. De är liksom jävligt duktiga på bryggprocessen, få en klar snygg öl.
Och det gör ju att även deras hazy IPO är ju inte speciellt grumliga. Liksom.
Nej, de ser ut som typ en Hefeweizen eller en Witbier. Alltså de är ju grumliga men inte tjocka. Liksom.
Nej, det är ju inte multivitamin juice som vi är vana med. Men det var inte många hazy IPO igår. Alltså.
Nej, det var det inte.
Det var hade det här varit i Sverige så hade det varit tvärtom. Mm. Då hade det varit massor med hazy IPO och
Det är ju rätt så vi pratade ju med någon arrangör där om liksom vi själva kunde inte riktigt förstå varför gör bryggerierna detta liksom, står bara och bjuder bort sin öl, och vi kollade ju, nej, de fick inget betalt eller någonting ju. Men visar ju väldigt väldigt mycket liksom hur täta band det är mellan kommersiell bryggning och hembryggning här i USA.
Ja, verkligen.
För jag har jättesvårt att se att det skulle stå 20 riktigt bra bryggerier från Sverige och bara bjuda bort sin öl i en ren förlustaffär. Liksom.
Nej, verkligen. Verkligen, det var jävligt fint att se det här tajta bandet mellan kommersiella bryggare. Och många kommersiella bryggare är fortfarande liksom medlemmar i de här hembryggar föreningarna, fastän de kanske inte bryggs mycket hemma, men att det är mycket starkare band och mellan kommersiella bryggare och hembryggare här än vad det är i Sverige, skulle jag säga. Också att på något sätt att de kommersiella bryggarna är mer liksom
trygga
och stolta med att komma så från hembryggarsidan på något sätt, som det också egentligen är i Sverige, men att man har en fot i båda lägre på något sätt.
Sen måste vi ju nämna då, i och med att Peter Mild Eronsson är med oss på den här resan, så var det ju, han var ju himmelriket, för att ett av de här San Diego bryggerierna hade ju en dark mild kask.
Ja. det var ganska otippat.
Ja, det var lite otippat, ja. Och den tog slut först av deras öl.
Det var väl för att han drack halva på.
Men också, och den var jävligt bra.
Ja, det var ju det.
Det var inte en dålig öl igår. Och även, det var mycket olika ölstilar, fast det var klart överväg av pilsner och lageröl och West Coast IPA:or. Men jag drack en amerikansk porter ifrån något bryggeri som jag glömt vad de heter, som också var helt...
Ja, det var ju också riktigt bra.
Någonsin bra, ja.
Och det är tydligen då standard på HomebrewCon att de har det här under liksom kick-off partyt. Så är det bara kommersiella bryggerier som står och delar ut.
Ja.
Alltså att kunna dricka obegränsat med Pliny.
Ja, det var...
Det är inte rimligt att man ska när man har så dålig självdisciplin som jag har.
Ja, precis. Och sen så åkte vi ändå ut efter det. Det stängde klockan 8. Då stack vi till bubbelpoolen och sen efter bubbelpoolen stack vi ut till Pizzafort igen och drack mer Pliny.
Mer Pliny, ja. Varsin pint Pliny. Ja. Ja.
En pint med Pliny där också. Ja. Så
och käka lite pizza.
Ja, precis.
Ja. Ja, ja, men det finns en del kring öl här i dessa trakterna.
Ja, precis. Ja.
Alltså San Diego som ölstad är ju otroligt, måste man ju säga.
Mm. Ja, och idag då? Idag är det ju dag 2 då. Då är det ju den stora happeningen idag är ju
Club Night.
Yeah. Som ju är väl så nära SM i hembryggning i Sverige man kan komma. Det vill säga idag ikväll så ställer ju de olika klubbarna runt om i USA ut sin öl. Så det kommer vara en 100-200 bärs hembryggt. Bara det bästa av det bästa plockar klubbarna med. Så det är ingen tävling utan det handlar bara om att showcasea sin klubb och vad man kan helt enkelt. Mm. Så jävligt taggar kommer vara mycket...
Alltså även om vi har druckit sjukt god öl så nu är man ju väldigt spänd på att få dricka alla hembryggd öl.
Ja, vi har inte druckit så mycket amerikansk hembryggd än, utan vi har druckit mycket bra amerikansk kommersiell öl.
Det här är väl den stora, i princip den stora happeningen på hela HomebrewCon. Ja.
Annars är det inte så mycket föreläsningar.
Det är ju föreläsningar idag och sånt men vi tänkte väl ta en liten paus på den liten avstickaren och fixa lite.
Jag tänkte väl försöka gå och få en bok signerad av John Palmer är väl, tänkte jag kanske få idag. Om vi hinner. Vi får se.
Mm.
Men vi har det bra.
Precis. Ja, ni behöver inte oroa er.
Nej. Vi har Peter med oss.
Ja.
Som
tar hand om
oss. Tar hand om oss och skyddar oss.
Ja.
Men vi hörs imorgon igen.
Det gör vi.
Eller ikväll.
Ja, vi kanske ska satsa på det ikväll.
Sluddriga.
Det beror på
blött kväll.
Bra. Då ses vi. Ha det.
Ha det.
Halleluja.
Halleluja. Nej, det blir ingen halleluja på den, va?
Nej, det blir inte.
Vilken dag är det vi ska summera nu?
Dag två.
Mm. Och detta är andra försöket.
Det är otroligt genialisk idé att börja podda vid midnatt efter en hel dags öldrickande. Simon somnade efter 12 minuter
och sluddrade.
Ja,
ganska mycket. Hur mycket sludder var det?
Ja, det var en del sludder. Ja.
Men vilken dag det var igår.
Ja, fantastiskt.
Det var alltså. Fantastiskt. Ja, riktigt, riktigt. Club Night var ju otroligt kul alltså.
Ja, det var ju som de sa, höjdpunkten på... Ja, nu är den inte riktigt färdig den här HomebrewCon än, men än så länge det är då det verkligen har varit mycket hembryggning liksom.
Ja.
Annars har det varit mycket kommersiell öl innan.
Mm.
Men då var det ju helt fokuserat på hembryggning.
Ja, nej, verkligen. Men också mest bara stämningen och vädret. Ja. Folk var jävligt lyckliga. Peter Eronsson var kanske lyckligast av alla. För att de hade typ 5 miles till exempel.
Ja.
Mycket handpumpat.
Jo, det var en stor blandning på... Alltså det där med att det inte är någon tävling överhuvudtaget. Det är ju ganska bra på så sätt att man kan ju ta med öl som kanske man vet om att den här skulle aldrig någonsin kunna vinna något i någon tävling. Liksom.
Ja. Ja, men fokus på det. Säg att det var 100 bärs kanske?
Nej, det var mer.
Var det mer?
Ett par klubbar som hade 20.
Hur många öl hann vi dricka tror du ungefär? 40 kanske?
Ja, något i den stilen skulle jag tro.
Och vad tyckte ni liksom om kvaliteten? Var det hög eller låg?
Ja, den var ju högre än vad jag trodde. Efter att vi hade provat lite grann dagen innan där så tänkte jag att det kan vara skit det här. Men nej, det var det ju verkligen inte. Utan det var väl en och annan öl som man kanske inte gillade smakmässigt så. Men det var ju väldigt lite som var dåligt bryggt. Liksom.
Det var inte mycket felsmaker eller så. Utan det var snarare mycket som var otroligt bra skulle jag säga.
Ja. Ja, riktigt jävla bra öl drack vi igår faktiskt. Hembryggd öl som var riktigt, riktigt bra.
Ja. blandade, väldigt varierat i stilar och sådär. Väldigt, det är väldigt generellt. Både var det ju egentligen på när det var kommersiella ölen där, med att det är väldigt lite riktigt stark öl. Det tycker jag man ser mycket. I Sverige ser man alltid folk som ska bara, men det här, alltså man ska bräcka varandra kvart lite och ha den starkaste liksom.
Ja, visst,
mm. Men här är det ju, alltså jag såg någon dubbelipa, någon impstout.
Mm.
Men inte mycket där uppe. Nej, liksom.
Vilka är era topp tre öl igår då, hembryggda?
En California Com, ja. Som, vad heter den hembrygga klubben tror?
Buchuna, typ något mexikanskt läte som liksom.
Ja.
Borussonsos, Borussonsos.
Boca.
Boca Juniors. Något.
Borrachos.
Borrachos, ja. Ja, den var ju bra.
Ja.
Borrachos, Brewing Borrachos var det, ja, just det.
De så hade flera öl. De hade ju en, de hade en dubbelipa och de hade en pale ale som var svingoda också.
Ja, riktigt jävla bra.
En annan pale ale drack jag också, om jag kommer inte ihåg vad den klubben hette. Som var, den var typ 6,2, så den var ju ganska kraftig pale, men den var riktigt god.
Drack en Irish Red Ale som jag tyckte var jäkligt god också.
Ja.
Som från de här Quaff hembryggargänget.
Ja. De hade också väldigt bra öl. Det stod ju Jamil där och hällde Janice Brown Ale.
Ja, det var ju också grymt.
Det var också grymt. Och Quaff hade ju dels den här Irish Red Ale. De hade en Kölsch som var väldigt bra också. Och en Amber Ale från han Dag som vi har intervjuat, okay. Som också var jävligt bra. Så det var jävligt skoj var det att se. Men verkligen hög lägsta nivå får man ändå säga.
Ja.
Och inte alls så många stolpe ut.
Ja.
Ja. Det jo, det är såklart.
Men generellt sett väldigt väldigt hög.
Ja.
Högre nivå, ärligt talat, än vad man har sett på svenska hembruksträffar.
Ja, det tycker jag.
Får man säga. Och sen, de vanligaste ölstilarna, det var väl West Coast IPA, vanligt.
Ja.
Pale Ales. Kölsch såg mycket.
Kölsch såg mycket, tänkte jag säga.
Ja. Och sen rätt mycket lager med.
Mexikansk lager även här. Jag vet inte om det är speciellt för San Diego.
Ja, det kan nog vara viss samband, tror jag.
Ja.
Ja.
Det såg man ju ganska mycket. Men jag tyckte det var väldigt mycket blandning annars på stilarna.
Ja.
Alltså om de stod vissa klubbar som hade 20 öl, då hade var det ju nästan 20 olika stilar.
Ja, men det var ändå mycket brittiskt också. Det var mycket handpumpat och en del beer.
Jag tycker visserligen att brittiskt kanske var det de var sämst på.
Ja, kanske då. Nej, men det var ju några ordinary bitters, det var en del milds.
Ja. Men de där, när jag tänker efter nu så tycker jag nu att det de var lite sämre på så var det de brittiska stilarna.
Ja.
Jag tyckte inte att de nailade dem riktigt.
Kanske.
Inte alltid i alla fall. Nej, jag tycker inte att det var någon bitter som var sådär fantastisk.
Vad gjorde vi mer igår då, om vi ska sammanfatta dagen? Vad gjorde vi? Hur började dagen egentligen?
Ja.
Jag och Simon gick upp klockan 6 och drog till gymmet.
Hurtiga jävla.
Jag och Peter tog ett morgondopp. Klockan 7.
Ja. Sen så gick vi och köpte varsin burrito för 300 kronor. Eller vad det kostade.
Ja. Det har ju varit jävligt dyrt med mat, det får man säga.
Ja. Otroligt dyrt alltså.
Och sen stack vi och köpte souvenirer till våra barn.
Ja,
precis.
Och efter det så åt vi ju fantastisk tacos.
Nej, men vi var ju på den här Homebrewing Experts Q&A var vi ju på.
Just det, det var vi. Ja.
Med Gordon Strong, John Palmer och
Brad Smith.
Brad Smith, ja. Och det var väl inte jätteimponerande sådär. Simon, du var väl skeptisk redan från början med att det kunde komma vara skit som helst egentligen för frågor. Ja. Och det var inte så att vi lärde oss något, men det var kul att se.
Jag gick ju inte dit för att vi skulle lära oss något, utan mest bara för att det var bara roligt att vara med på en sån.
Och alla som frågat, det tog ju 5 minuter minst alla frågor. Liksom. De skulle, förutom när Magnus gick upp. Magnus gick upp och ställde en fråga som han i och för sig redan, han visste svaret på det där, men han ville väl få det bekräftat.
Ja.
1 minut från första ordet till thank you for your answer. Det var starkt.
Ja, det var bra jobbat. Magnus. Då orkade man ju faktiskt lyssna på hela frågan och svaret.
Ja. Nej, det var kul. Och sen åkte vi ner till stan och käkade tacos.
Tacos!
Eller vi tog en sväng om inne på konventområdet. Va, också.
Jo, det var expoområdet. Mm.
De står och delar ut grejer överallt. Liksom. Här de delar ut gäster, de delar ut humle och de delar ut snack. Ja, men det stickers.
Ja, det är mycket öl också att de showcasear lite så här, alltså de flesta, alltså alla typ humleföretag och sånt hade ju öl där. Ja, men här har vi den här humlen i, eller att White Lab stod och bjöd på öl med. Ja, här har vi den här gästen
och. Mm. Ja. Och Brulosophy var där och hade någon sån här triangeltest och sånt. Men det, ja, nej, men det har varit igår var nästan bästa dagen so far.
Verkligen.
Vi får se ifall dagens prisutdelning kan toppa.
Ja, just det. Vi var ju på Ballast Point också en sväng igår.
Ja, just det. Ja, det var kul.
Och i en bottle shop.
Precis. Pliny överallt. Ja, det överallt är det Pliny.
Ja, jag är så trött på den skiten nu. Ja, nej. Men nej, det var bra. Och sen så var det Club Night och sen så blev det ju efterfest. Det var väldigt roligt.
Ja, precis. Vi lyckades ju bli kompisar med ett gäng, en rolig trio. Det var ju före detta presidenten för Quaff, nuvarande presidenten för Quaff och kommande presidenten för Quaff.
Ja.
De tre blev vi ju polare med. Mm. Så de bjöd oss på efterfest och fick vi dricka ännu mer bra öl. Och,
och
så hade vi ju egen öl med oss också.
Ja, men jag tänkte säga, det sättet att bli polare med dem var ju klassiskt. Att vi bjöd på öl.
Ja.
Det, och de tyckte ju verkligen om ölen också. Och blev imponerad får man ju säga.
Ja, ja, det var sjukt, sjukt, sjukt roligt. Alla som har möjlighet att åka på Homebrewcon och av någon anledning bara kan åka på en dag borde ju satsa på Club Night-kvällen. Alltså.
Ja. Fast det vet vi ju inte än.
Nej, det vet vi inte än.
Men det är alltså, idag, den sista dagen, så händer inte så mycket på konventet, utan det är expon, men det är, inte, det är inga seminarier, utan den stora grejen är ju prisutdelningen egentligen. Det är en volleybollturnering vi ska ställa upp idag.
Och mot barn.
Mot barn, ja.
Ja. Niva Parkers dotter, eller vad var det?
Ja, ja precis. Hennes dotters typ lag. Och sen så är det prisutdelningen och sen så är det det som kallas för knockout party då. Då man dricker upp all öl som är kvar från själva dömningen. Alla öl som gick till final rounds här i San Diego då.
Mm.
Som ska drickas upp.
Det ja, men det, nej, precis, det är lite förvånansvärt att det händer något mer på dagen. Så. Ja, men då kan man tänka att folk ska vara bak. Så.
Ja, men det är, lite, det är lite educational sessions. Det är lite så här att man föranmälde.
Ja.
Typ, ja, men det var ganska basic. Det var så här, om du bara har jobbat med extraktbryggning innan så kör vi en kurs i all grain bryggning och så där. Så att det kändes inte jättelockande. Mm. Vi gjorde ju lite celebrity spotting igår också. Ju. Det var ju ganska sköj. John Palmer gick ju runt i en otrolig outfit.
Mm.
Han hade en bygghjälm med ett vattenlås på.
Som
med öl i som bubbla. Det var imponerande. Han såg ut att gå runt själv hela tiden.
Ja.
Han var ju på efterfesten också. Själv.
John Palmer?
Jajamän.
Ja, så missade jag.
Alltså?
Han såg bara True Beach och så.
Jo, när han försökte... När han skulle gå så försökte han komma förbi, men han var för bred så han fick gå en annan väg.
Ja, han är ganska bred. John Palmer.
Igår var vi snackade lite om det dagen innan, att de var så gamla där när vi var på föreläsningar och sånt.
Ja, just det.
Det var ju mycket yngre medelålder på Club Night.
Ja, det var det. Det var det sannoliken.
Ja, det är sant.
Jag slänger av mikrofonen till mitt höger här. Vad är det bästa du har druckit hittills, Peter?
Mild.
Shocker. Vilken chock.
Stoppa
pressarna.
Jag har
ont
i ja, men
ska vi ta 15 minuter sova innan vi...
Nej. Nu ska vi göra något.
Alltså, vi har några alternativ här. Antingen så går vi och tränar oss på volleyboll.
Hur går det?
Antingen så går vi och tränar oss på volleyboll.
Jag behöver inte träna volleyboll.
Nej, eller så går vi och testar vattenrushbanan. Eller så tar vi en liten
powernap.
Nej, men vi är precis vaknat. Vi kan inte sova när vi precis har vaknat.
Klockan är 10:10 på morgonen.
10:10.
Ja.
Nej, men vi kör lite volleyboll kanske.
Ja. Det blir bra. All right. Det hörs imorgon, ja.
Ja.
Oh, eller
idag.
Hej.
I've had a great week, and you know what? It's still going. It is still going. My name's Julia Herz. I'm your executive director of the American Homebrewers Association, and I'm here to say, hold on to your hats, sit in your seats. Don't change that dial, because who ends up on this stage is dubbed of having represented the best homebrew styles in the world. So congratulations in advance.
Då,
Simon.
Yes.
Sveriges antagligen första medaljör i National Homebrew Con.
Petition.
Competition. Det är, nu när man säger det så är det rätt stort.
Anna, du säger det, känns det väldigt stort.
Sjukt imponerande.
Det var sjukt. Ja. Hur var det att få höra sitt namn?
Ja, det blev lite så här chockartat faktiskt. När jag gick upp där och folk skrek och ni heja och liten sån här kort sekunders bara mörkt.
Okej. Okay. Ja.
Nästan.
Ja, men, så med såna här klyschfrågor då, hur känns det?
Det känns ju väldigt bra naturligtvis. Det, men som vi sa när vi gick dit, det hade känts fantastiskt bra även utan medalj.
Ja, okay.
Men det känns ännu bättre med.
Och vad ska du göra för att få silver?
Ja.
Eller guld?
Det är frågan. Ja. Det är frågan. Ja. Det, ibland är
det ju,
ibland stolpe
ju
in ibland, stolpe ut ibland såklart. Så är det ju.
Ja,
nej, jag hade ju trott mycket mer på min rököl som ju fick i det här guld ribbon i liksom delstatsdömningarna. Och den var jag ju, drack vi ju själva igår också och testade, och jag tyckte ju den var fantastiskt bra, detta var ju en öl som jag har vunnit med flera gånger inne i svenska mästerskapen tidigare.
Det var ett vetvin, eller?
Wheat wine, precis. Mm.
Ja, det var ju väldigt roligt. Det kom ju amerikanska bryggare fram till efteråt och sa att det kommer en svensk snubbe hit och tar en medalj med en amerikansk ölstil.
Ja. American Strong Ale, eller vad heter den?
Precis, ja. Det betyder att du brygger bättre öl än amerikanerna. Ändå rätt mäktigt.
Vad var det som jag missade, ju vilka som blev silver och guld?
Det gjorde jag också. Jag
noterar inte det heller.
Nej. Vi läser på sen.
Jag tror att det var en barley wine.
Men jag kan säga att den som fick störst och längst applåder var ju Simon Svensson från Mölnlycke, Sweden.
Sweden.
Det var folk var helt chockade att det var en från Sverige som hade knipit en medalj.
Next is category 19, Strong American Ale. 107 entries. The bronze goes to Simon Svensson from Mölnlycke, Sweden, with a wheat wine. You're here. All right. It's a long way to come for this.
Vi snackade med Doug också, han var en kompis nu från Quaff, och han sa att tidigare år har det varit någon enstaka från Sydkorea eller Mexiko eller Sydamerika.
Det var ändå 13 nationer som har tävlat.
Ja, men det var ju bara en som var från utanför USA som tog medalj. Simon Svensson.
Mölnlycke,
Sweden. Nej, vi är sjukt stolta. Eller jag är sjukt stolt.
Ja, jag också. Jag unnar dig det och jag avundar dig det.
Ja, såklart. Så ska det väl vara.
Det känns ju lite konstigt när folk kommer fram och gratulerar mig och Magnus.
Ja, verkligen.
Det har varit jättemånga som har gjort det.
Men
det kanske är också för att man tävlar mer som klubbar nästan här i USA.
Ja, precis.
Det är ganska mycket som klubbar i alla fall. Så att
det var precis det jag ville komma
till. De ser väl oss som en klubb liksom.
Att det var ju jäkligt. Det märktes ju hur viktigt hembryggarklubbarna är här i USA.
Ja.
Att det är, jag menar, det var alltså folk, när de presenterade årets hembryggar Homebrew Club of the Year, så det var enda gången som alla stod upp och applåderade till exempel. Ja, att det kändes som att det var det priset som var mest åtråvärt att få på något sätt.
Vi har här prispallen för din kategori, Simon. Det är kategorin Strong American Ale då, 107 inskickade bidrag. Och tredje plats var ju din wheat wine då. Andra plats var en dubbelipa. Och första plats var en amerikansk barley wine.
Ja. Det är ju stilar som anses goda. Om jag säger så.
Ja.
Jag får ju ändå säga att jag är ganska revanschsugen.
Ja, jo.
Så här, inte för att slå Simon, men vad jag känner ändå är ju att vi delar ju min säsong med ganska många igår. Och det var ändå ganska många domare som var väldigt sådär, extremt förvånade av att min öl inte tog en medalj på något sätt.
Det kan ju
betyda att de andra säsongerna är svinbra, men det ska bli spännande att se de här protokollen.
Jag är ju inte så förvånad att jag inte knep någon medalj nu i finalen, för att jag fick ju brygga om mitt öl och jag var ju mindre nöjd med den ombryggda versionen än den jag skickade in i första uttagningen där, så jag var inte så förvånad. Ändå lite besviken såklart, men ja, så är det ju. Däremot så vann vi ju volleybollmatchen mot 5-13-åriga tjejer.
Yes. Det var inte alls.
Och det vi insåg nu var att vi spelade ju tillsammans med en random kvinna i vårt lag.
Som hoppade in, ja.
Som visade sig vara general för hela
evenemanget. Hela American Homebrew Association. Det var hon som stod och presenterade och höll talet innan här nu. På
och som kramade Simon när han fick gå upp och fotas. Det var
så,
lite...
Och det är så vi hoppar runt här på sanden.
Gör den här.
Man kan inte skulle bossa.
Det var mäktigt.
Ja, det var faktiskt också stort att göra den vinsten där.
Ja, det var det. Ja, det kostade ju min vänsterfot i paj alltså. Jag har jätteont i min vänsterfot.
Du får sitta på flyget imorgon.
Jag har ju den här pimp på åka nu.
Genom säkerhetskontrollen.
Jag kan säga och tillägga också att min wheat wine där, som jag har vunnit med många medaljer med, det är slut nu.
Så det är slut nu.
Så kan ni
du måste brygga en ny wheat wine.
Nu kan ni ge
jag blir också sugen på att brygga wheat wine nu, bara för att ha ett lager. Liksom, hur många år har du vunnit med den här nu? Det är
alltså,
hur gammal var ölet nu?
Den är ju minst 3 år i alla fall. 4 år kanske.
Var det den du fick silver i veteölsklassen?
Bästa veteöl som då fick silver i Göteborg. Ja.
Och visst var
året
det,
innan hade den fått ett brons, tror jag.
Det var ju, var inte det under pandemin? Eller? Det var 2020 då, eller?
Ja, och 2019 så hade den ju också fått medalj.
Ja, då är den ju drygt 4 år i så fall.
Ja.
Men det är ju lite, för det är ju ganska konstigt. För här tävlar den ju i kategorin American Strong Ales. Mm. Och i Sverige tävlar den i veteöl.
Ja, jag tycker den passar bättre i American Strong Ale, absolut. Ja.
Men man får tänka på att det var ju 40 kategorier här också.
Ja,
okay. 32 klasser i öl.
I öl och sen så var det mjöd och cider. Men 32 och vi har 11 i Sverige. Ja. Så
att det... Jo, men den kunde ju varit i kraftiga ale snarare, kanske.
Ja. Ja.
Men det är coolt det här med hembrygga klubbar ändå. Alltså. Tänk om vi hade haft det... Alltså om det hade blivit en sån grej i Sverige också.
Ja, jag tycker att det är att SOB får någonting att hämta där eller ta efter, skulle jag säga.
För det var ju, det verkar ju som du sa där, det mest hedersamma priset. Mm. Homebrew Club of the Year.
Ja, men det finns ju så mycket att vinna på att ha aktiva klubbar för alltså hembryggarföreningen. Det är lättare att få in nya hembryggare. Det är lättare att utbilda hembryggare och så vidare och så vidare. Och göra hobbyn till en social hobby helt enkelt.
Ja.
Så jag tror att det har uppskattats av många. Som till exempel Quaff då här i San Diego som har haft kontakt med. De är ju nästan 300 medlemmar i sin klubb och har... träffar både online och IRL med utbildningar och föreläsningar och så vidare, så att det är det är något jag tycker vi borde bli bättre på i Sverige.
Ja, men det finns ju lite sådana grejer, att det finns flera stycken sådana ändå samlingar i Göteborg bara, och så att det finns ju absolut sånt.
Men ja.
Det här är ju som status här liksom med hembygdsklubben.
Och det är säkert inte att man måste vara liksom en registrerad förening. Det tror jag, det skulle jag inte tro, utan nu blir att man kallar sig en klubb, man är ett gäng liksom.
Ja, visst.
Ja, men det finns ju ganska mycket, och det är ju någonting som även hembryggar alltså leverantörer skulle kunna, du vet, alltså promota både SOBF på själva tävlingar och utse bästa hembryggarklubben, men även så finns det vinningar för medlemmarna att göra samköp och sån skit.
Jo, jag vet inte hur man ska implementera det på svenska SM och sådär, men det enklaste hade väl bara varit att ha ett pris liksom,
till att börja med. Jag menar här, årets hembryggar klubb är ju den klubben vars medlemmar har tagit flest medaljer. Alltså ett poängsystem. Man får poäng för guld, silver och brons. Och sen så samlar man ihop poängen på slutet. Och den hembreklubben som har fått mest poäng är den hembreklubben som tar hem priset då, Homebrew Club of the Year. Och det är ju inte så jävla svårt att göra i Sverige.
Nej,
också.
Det är egentligen bara att man ska lägga till ett fält i anmälningen.
I registreringen liksom. Tillhör du någon hembreklubb, ja. Exakt.
Ja, precis. För det är ju inget tvång såklart. Att, man måste ju inte vara med i en klubb för att tävla.
Nej, verkligen inte.
Väldigt, väldigt många var det. Alltså, jag skulle säga 80-90% hade ju en klubb under sitt namn när man såg vinnarna. Så.
Amen.
Ja, hur ska vi sammanfatta hela den här resan nu? För nu är det ju sista dagen här. Klockan är ju strax 7, så att nu är det officiellt slut.
Ja.
Ja,
det har ju varit fantastiskt trevligt. Men också väldigt nyttigt. Vi har ju fått ihop mycket material till podden. Vi har träffat mycket människor som vi skulle
vi
kunna
nätverket.
Utnyttja av framtiden. Liksom.
Mm. Ja, precis. Nej, men det har varit svinnyttigt. Ja. Och vi har lärt oss lite grejer på de här seminarierna och sådär också. Så att det är...
Och vi har druckit väldigt bra öl.
Ja, det har vi gjort. Det är bra nivå alltså på hembryggölen
alltså, här. Man hade ju nog haft rätt gött bara åka till San Diego och dricka öl en vanlig gång också.
Mm. Ja, det har man sannoliken haft.
Med det här så blir det ju grymt.
Ja. Och nästa gång, nästa år så är det i Denver, Colorado.
Yes, box.
I oktober. Vi har väl inte tagit något beslut om vi åker dit. Nej. Eller inte liksom.
Tidsmässigt så passar det mig bättre. Men eller vi gör det nog, tror jag. Och det är ett ställe som jag verkligen hade kan tänka mig åka till också.
Ja.
Jag ska nog kanske skicka in lite bärs i alla fall. Får vi göra kanske.
Ska vi inte, det hade varit kul om vi skapade en hembryggarklubb. Ja. Hembryggning halleluja. Och att alla som vill eller som är sugna på att skicka in där kan registrera sig som medlemmar i den klubben.
Exakt, ja.
Tänk om vi blir Homebrew Club of the Year.
Ja, vi skulle kunna bli.
Vi hade kunnat gemensamt skicka också. Kanske inte alla, det kan inte löna sig att skicka för alla. Men en del så hade vi kanske kunnat samla ihop.
Skicka en pall. Skicka en pall.
Ja, det var ett jävligt fett. Då måste man ju vara med, medlem i AHA till att börja med. Och sen så måste vi på något sätt skapa anmälan och klubb.
Det finns ganska många alltså fördelar med att vara medlem där ändå. Man får tillgång till sjuka mängder material. Alla seminarier som har getts på konventet här nu till exempel. Och Symmergy-tidningen.
Och låsta recept. Alltså de här vinnarrecepten är ju låsta för bara för oss medlemmar egentligen. Då. De som har tagit medalj i Energy till exempel.
Ja.
Så det finns massor av recept att ta del av också. Vi får se om vi... åka till Denver nästa år.
Nej, det blev... Men...
Vilka datum var det?
10-12 oktober.
Ah, okay.
Finns det några andra liknande sådana här tävlingar? Alltså, kanske närmare hemma Storbritannien eller Europa någonstans? Eller? Vet ni om det finns något
jag
sånt?
Jag vet inte. Det känns som att det finns... Det är min... Eller så vitt jag vet så känns det som att USA är de som är mest... Som har den mest... utvecklad hembryggarscen på det sättet eller så stark, kraftig hembryggarscen, jag vet inte. Finns det i något annat land?
Nej, jag känner inte till någon i alla fall.
Nej, jag tror inte det.
Då borde det vara mindre tävlingar. Och så.
Vad fan gör vi nu då, Simon? Du får nästan bestämma här. Vill du åka och bada i Poseidon eller?
Ja, vad är motsvarigheten här?
Ja, jag vet också inte. Polen.
Bara i poolen.
Ja. Tått upp i bubbelpoolen. Ja.
Så jäkla ödmjuk sätt att fira på. Ja. Vi får knäcka någon god öl. Vi har ju lite god öl här.
Ja. Det får vi göra. Inget hembryggt dock.
Nej, men jag tror att det ryktas som en eftersläckare här alldeles strax.
Nej, det var ju också efter den här... prissamlingen är färdig så är det något som kallas för knockout party. Det vill säga all öl som är över från dömningen som inte gick till final. All öl till finaldömningen som är kvar bara ställer dem ut och så får man gå och hugga helt enkelt. Så vi drack en icebock drack jag här och en cider med kanel i som är jävligt bra. Testade några säsonger för att kolla competition och
det var inget att ha. Nej. Ja, det ska jag säga, det var kanske den minst roliga eventet, den här knockout party.
Ja, det var väldigt oskärmigt.
Och det var inomhus och det var ju otroligt varmt och litet och trångt och kvavt. Och sen så var det också helt... Ja, det stod fyra olika bord där de hade flaskor i såna här ishinkar. Men man har ju ingen aning vad man skulle hitta. Nej, om man var sugen på någon speciell ölstid så visste man ju inte till vilket bord man skulle gå eller så.
Men de bjuder på pastries. Det är alltid något.
Ja, ja, pastries fast. Ja. Kladdkakor med jordnötssmör på. Ja. Sån grej liksom. Ja. Men vi... nu ska vi åka hem imorgon.
Ja. Mm. Ja, det har varit en grym resa. Vi hade inte gjort den här resan om det inte vore för att vi har så grymma lyssnare och framförallt patrons som har gjort det möjligt att vi har kunnat åka. Tack till dem, eller?
Tack till dem. Ja. Ja, stort, extremt stort tack. Och
vi säger väl så, sen om 2 veckor då kommer det ett avsnitt härifrån i USA som handlar om något som har med att brygga öl att göra.
Halleluja! Eller ska vi ta det på engelska? Hallelujah! Hallelujah.